Ja, jag känner ju i alla fall så här, med tanke på den där sången och innehållet och framförallt, att den där sången, eller ett budskap med det innehållet, det behöver sjungas på Sveriges torg och överallt. För du vet, det finns så mycket som tynger människor. Och de vet snart inte vad de ska göra av allt det här skuldtrycket. Då behöver de få höra att det finns en famn med överflöd av kärlek. Det finns en hand som torkar tårar av. Trots alla svek, både egna och andras, och många brutna löften, det finns massor av det, så finns det en famn som bara andas nåd. Halleluja! Denne Jesus är här ikväll, han som var full av nåd, full av barmhärtighet. Han är här ikväll också. Och det bara strömmar ur hans hjärta. Så bara sug nu åt dig allt som du kan alltså. Men man kan inte få för mycket av det där. Det tror inte jag. Det finns inte en chans. Hörrni ni, mötesvaktmästaren här. Han sa så här, men vi behöver väl säga något om de där tidningarna. De bara ligger här. Och det sa jag, det ska jag absolut göra. Jag fick den färskaste Hemmets Vän hit idag. Den ligger där tror jag på en stol. Den får ni ta med både för eget bruk och för andras bruk. Och därtill så har jag också fått den färskaste tidningen av Inblick. Har ni sett den någon gång? Det måste ni ha gjort, ja. För jag fick höra idag att, vad var det? Britts bror fanns här så länge han levde, ja. Ja, det är din svåger. Det var så här. Britt, alltså Börje Claessons frus bror då, ja. Så de har väl varit lite här uppe. Ni får gärna ta med den också alldeles gratis. Jag har också några nummer. De där ligger på en bänk där någonstans, eller? Ja, kommer att göra det i alla fall. Så den kan ni ta med. Och jag har några nummer, det tror jag står istället där, av ett, alltså några exemplar av ett nummer alldeles nyss som är väldigt intressant. Vittnesbörd av häxan som bytte sida, står det. Ta vara på det. Men det är jag kanske den av inblickstidningarna nu som jag vill slå ett alldeles extra slag för. Det är den här. Och det finns en rejäl bunt. Det är midsommarnumret av Inblick. Och hon som är på framsidan där mötte jag och Kjell Rodheim i september förra året när vi var i Colombia. Och nu ska jag och en man till i Näverkvarn i vår församling, Nyköping, åka ner dit och jobba och vara med och bygga det första barnhemmet som ska byggas i Medellin. Vi ska vara där i 5 veckor. Kan ni be för oss lite extra så vore det väldigt, väldigt bra. Men ta gärna med i det här, för det är ett så starkt vittnesbörd, intervju av denna Enid Diaz. Hon borde inte leva, kan jag säga er. Och det framgår i den intervjun. Hon har blivit kidnappad 3 gånger av den fruktade gerillan där nere. Därför att hon rör sig ut i alla dessa otillgängliga områden. Ni kanske inte vet om det, men alltså Colombia kännetecknas ju av väldigt mycket internflyktingar. Det finns över 5 miljoner, alltså människor av colombianskt ursprung då, som har fått fly på grund av gerillans härjningar i detta land under 40-50 år. Och de är fullständigt hänsynslösa. Och nu bor de. De kan ha varit hur välbärgade som helst. Plötsligt bara har de på några timmar fått lämna alltihopa. Fullständigt utblottade. Ofta har de skjutit papporna eller ibland båda föräldrarna. Massor med föräldralösa barn. Mängder, 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 mängder. Där, dit har Gud kallat den här Enit. Och hon söker sig ut till de där flyktinglägren. Det är helt otroligt. Och då har hon som sagt blivit kidnappad 3 gånger. För de har absolut varit övertygade om att hon är en spion. Och sista gången var det så nära. De befallde henne att sätta sig på en säng och de skulle våldta henne. De hade talat om precis vad de skulle göra med henne. Våldta henne, en massa människor, och sen skulle de stycka henne till döds. Ni kan bara tänka er att sitta där i ett sånt, eller vara i ett sånt läge, fullständigt utlämnad. Då kommer en ingivelse från himlen som förändrar alltihopa. Så missa inte det. Och där finns också lite information om det arbete hon står i. Halleluja. Nej, men det var ju det också, ja. Förlåt. Jag måste ta det nu en gång. Förlåt. I första uppslaget på de här tidningarna så ligger en sån här lapp. Och nu vill jag bara understryka också att det är inte tidningen Inblick som har bett mig om att ta upp det här. Det var jag som ringde till dem och frågade, kan jag inte få ta med er en tidning? För jag tycker den är så bra. När jag börjar resa lite extra. Och då blev Anders Landin så väldigt glad. Och så sa han, ja men det var ju jättehärligt. Och så kom eftertänksamhetens kranka blekhet, eller vad säger man? Så sa han så här, förresten, så, vad har du tänkt att du ska ha för det då? Så. Och jag skrattar i luren och säger, vad jag ska ha för det? Jag ska inte ha någonting. Jag tycker tidningen är så bra, så jag vill gärna sprida den. Ja, men då var det ju ännu roligare, sa Anders. Ja. Så jag har inget betalt för det jag säger om tidningen. Jag vill bara att ni ska få del av. I varenda nummer finns det livsberättelser av människor i Sverige som har gjort livsförvandlande möte med Jesus. Och det behöver vi, som du sa, verkligen uppmuntras med. Och den här tidningen är alltid fylld av det. Så se till att du får tag i den. Okej, men då så var det så här att Anders några dagar senare hör av sig till mig igen. Och så säger han så här, vi har pratat i redaktionen. Och vi har kommit fram till att vi skulle gärna vilja göra någon lite extra trevlighet. Om någon skulle vilja pröva tidningen i 3 månader. De har alltid ett sånt erbjudande då på 3 månader för 149 kronor. Det finns alltid. Nu skulle vi gärna vilja göra något lite extra när ni, du och Lisen, eller du ensam då, sa han till mig, är ute. Jaha, så vad hade ni tänkt då? Ja, vi tänkte att de som ville pröva tidningen 3 månader. 149 kronor. De skulle få en uppmuntranspremie från oss. Och det tänkte vi skulle vara i en av era skivor, säger han. Och då säger jag, men hur räknar ni då, säger jag. Alltså skivan kostar ju mer än prenumerationen gör. Ja, men det tycker vi vore roligt i alla fall, sa han. Jaha, okej, då kör vi väl så då. Så det här är enda möjligheten. Det är bara polisen som mina möten som man kan få en sån möjlighet. Men då förutsätter, om du vill ha med den premien hem, det finns alltså de skivorna där i en väska. De går också att köpa naturligtvis. Men om du skulle vilja testa den här tidningen i 3 månader, observera, utan automatisk förlängning, har Anders Landin sagt. Det är ganska skönt att veta, va? För det, man vill inte bli inlurad i något som man inte kommer ur sen. Om du vill ha med dig premien hem ikväll, så förutsätter det att du skriver på en sån här lapp med din namn och adress som jag kan leverera vidare sen. Men du behöver alltså inte betala någonting ikväll. Har ni hört vilket förtroende de har för folk? Vi litar på dem du träffar, sa han till mig. Så det skickar vi sen efteråt, ett inbetalningskort. Men skivan får de med sig direkt. Är det inte fantastiskt? Ja. Den som inte vill ha det slipper ju. Ja. Ja, så finns det då liksom lite annat. Jag nämnde om DVD:n igår med syskonen och mina egna sånger där som Lisen och jag sjunger, Benådad och Korsmärkt. Det får ni titta på om ni vill ha något. Så ja, det bara signalerar att nu kommer predikan. Det är bra. Ni, jag fick ett meddelande på Facebook idag som jag vill lyfta fram här ikväll. Jag har ganska många, det är mina barn som har lurat in mig där. Jag kunde inte begripa varför man skulle hålla på med det. Alltså vad det kunde vara för nytta med det. Att läsa så här som jag såg några gånger i början då. Jaha, god morgon, nu dricker jag kaffe. Hej då. Ja. Nu har vi varit ute och käkat middag. Och så nu, ja, godnatt, nu ska jag sova. Alltså, fullständigt meningslöst. Så jag fattar inte det där. Så det gick alltså, tror jag, 1,5 år. Mina barn visade att jag kunde då få vänner så här, va? Ja. Så jag gjorde som de sa. Men sen begrep jag ju inte mer att... Så gick det till i fjol. 1 september fyller jag år nämligen. Då slog jag väl på datorn. Och så fick jag se att det kom massor av grattis till mig. Och jag sa till min fru, hur i hela världen kan de veta att jag fyller år? Sa jag. Ja, men säger min fru, det står ju längst upp i kanten, eller vad hon sa där. Det har ju du skrivit in där. Jaha, vet de det? Sa jag. Ja, så okunnig har jag varit i det här. Och jag tyckte inte det var så mycket mening med. Men, sen förstås. För jag har väldigt många som inte har en kristen bekännelse i min vänskapskrets. När vi kvarnar i ganska stort antal. Barn och ungdomar som har gått i mina barngrupper under åren, som har fladdrat ut i världen, som har hört talas om Jesus. Det är underbart. Så nu började jag fatta. Ja, men det här är ju ett härligt evangelisationsredskap. Så jag har skickat ut vittnesbörd om Jesus där alltså. Berättat vad Jesus gör i människors liv. Ljuvligt. Då blir det mening plötsligt. Och se hur de reagerar. För de kan ju reagera i smyg. Om de vill, va. Skriva privat tillbaka till mig. Och många gör det och säger. Ja, men det var ju fantastiskt. De som inte alls springer i kyrkorna. Nu var det en av dem som skrev idag till mig så här. En kvinna. Snälla Lasse. Jag är i en fruktansvärd situation. Jag är så sjuk. Alltså har sån fruktansvärd värk. Går på så starka mediciner. Kan inte du be för mig? Kan du inte be andra och be för mig? För jag är i en hopplöst förtvivlad situation. Ett riktigt, riktigt nödrop från en människa som inte har lärt känna Jesus. Och det är klart man vill be för dem. Det är ju himlens hälsning till oss. Och då svarar jag direkt. Jag vill vara med i bärarlaget. Och så hänsyftar jag till den här händelsen när man bar den lame till Jesus. Så nu blir vi ett bärarlag, sa jag. Jag lovar det. Så nu önskar jag att ni ska vara med i det här bärarlaget när vi strax ska be nu. Och välsigna denna Elisabeth. Som ni aldrig kanske kommer att träffa. Men vi ska be om Guds helande kraft över henne. Och att Jesus verkligen ska få ta tag i hennes liv. Så jag uttryckte det till henne. Vi ska be att du ska få en beröring av Jesus. Som ställer alla komponenter. Man kan uttrycka sig på lite sätt. Så det behöver ju inte vara det där fromma slaget överallt, va? Så att alla komponenter i ditt liv kommer på rätt plats, så skrev jag. Eller kommer i ordning, kanske jag skrev. Och det tackade hon för. Kan vi be om det? Tack Jesus för att vi får välsigna denna Elisabeth. Som så ärligt och uppriktigt har sänt ut sitt nödrop. Precis som människor gjorde till dig Jesus. Som vi hörde här om kvällen. Är de ropade, de blinda ropade, förbarmade över oss, Jesus. Det är samma nödrop i den här Elisabets liv. Hon har vänt sig i grunden, har hon vänt sig till dig, Jesus, med sin nöd. Och nu ber vi, Herre, nu vill vi liksom bära henne bara fram till dig. Nu sänker vi ner henne framför dig, Jesus. Och nu gör du det du gjorde med den lame mannen. Du talar din förlåtelse in i hennes liv. Förlåter henne hennes synder och renar henne. Och så ber vi Herre att hon ska få en riktig dos av din läkande kraft. Halleluja, Herre, det är ingenting otänkbart att signalen skulle komma tillbaka ganska snart. Att hon berättar om att då hände det någonting som förändrade mitt liv. Tack Jesus för en förvandling i denna kvinnas liv. Jag tackar dig, och inte bara henne utan i hela hennes familj. Tack för att du hör oss, Herre. Amen, amen, amen. Så underbart. Ni som har varit med tidigare kvällar har hört att jag har varje kväll börjat med Johannes 3:16, och så gör jag ikväll också. Där säger Jesus de välbekanta orden. Ty så högt älskade Gud världen. Inte hatade. Det fanns mycket han hade avsky för. Men så högt älskade Gud människorna. Så högt älskar Gud varje person som bor i Sverige idag. Han är beredd att göra allt som går att göra för att människor ska bli frälsta. Är det så? Absolut. Så högt älskade Gud världen, människorna, att han gav den sin egen son. På det att var och en som tror på honom, Jesus. Det är viktigt med Jesus. Avgörande med Jesus. Den som gör det ska inte gå förlorad utan ha ett evigt liv. Men så var det den 17:e versen som jag särskilt har betonat och gör så ikväll också. Jesus säger, ty inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst. Skulle bli räddad. Skulle bli förvandlad. Skulle bli upprättad. Skulle bli helad. Det var därför Jesus kom. Ställa i ordning alla komponenter i vårt liv. Anden, själen och kroppen. Det kan Jesus och han gör det så bra. Visst gör han det bra? När han får komma till så gör han det bra. Jag har sagt då tidigare och understryker det igen. Det var något förundligt och förunderbart med Jesus. För han hade en sån annorlunda attityd till alla människor han mötte. En äkta, öppen, ärlig, varm attityd. En attityd fylld av nåd. Alltid nåd först. Alltid nåd först. Det bara sköljde ut från Jesus. Varenda människa han mötte, så mötte han dem med nåd. Han visste allt om varje individ. Han visste allt och han vet allt om varje individ. Men det ändrar inte hans attityd. Visst är det förundligt. Det där klarar ju inte vi av, Jan. I alla fall, ja, du är väl, du har kommit lite längre du, men jag har svårt med det alltså. När folk rör till det och trasslar till det och kanske gör det emot oss själva också. Det är lite svårt att hålla den där varma glöden, va? Vi klarar det inte själva i alla fall. Det är tur att det finns någonstans där man kan få fylla på då. Det är vid korset hos Jesus. Bara hos Jesus. Där finns det. Han mötte människor med en underbar läkande nåd. Och jag bara ska fortsätta och påminna er. Det här är inte ofta jag har känt det som jag har känt det här den här veckan. Men jag ska bara fortsätta uppmuntra varenda en av er. Att det finns frihet från allt. Som ligger och gnager i samvete. Som ligger av känslor av skuld och misslyckanden och krossade drömmar och allt vad det kan vara. Allt av besvikelse. Det är så mycket som kan ligga och hålla tillbaka oss och dämpa vår glädje och vår entusiasm. Visst är det så? Och då har jag bara känt, jag ska bara fortsätta tala det här som är Guds levande ord. Och då blir jag så uppmuntrad av det här som står i Filipperbrevet, nej vad säger jag, Hebreerbrevet 4:12, att Guds ord är levande och verksamt. Ja, kraftigt står det i gamla översättningen. Och det är också rätt, va? Men det är, i en nyare står det, det är verksamt. Guds ord är levande och verksamt, vilket betyder att när vi förmedlar sanningarna i den här boken så verkar det som den sanningen står för. Det verkar när det talas ut, när det proklameras ut. Jag är helt övertygad om det. Därför, och jag är övertygad om det av det skälet, inte minst, att det står så här i Lukas, det 4:e kapitlet, när Jesus ska gå in i sin tjänst, så minns ni, han kommer till sin hemstad, synagoga. Och då slår han upp dagens text. Så var det faktiskt. Man läste i ordning i bokrullarna. Och nu kom han, tror ni att det var en tillfällighet? Nej, han var ju ledd av Gud. Ledd av Guds ande. Och så får han bokrullen sig tilldelad och så läser han. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjens budskap till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Ja, till att ge de förtryckta frihet. Och till att förkunna ett, vadå? nådens år ifrån Herren, ifrån himlen. Men la ni märke till att det börjar med här. Herrens ande är över mig. Han har sänt mig till att predika frihet. Och det är några år sedan, inte så många år sedan, då det där slog mig. Jag hade aldrig hört det uttryckas i predikan så. Men det där blev något viktigt för mig. Han säger, jag har kommit, Guds ande har smort mig till att predika frihet. Och då tror jag det ligger mer än bara detta till att säga att det finns frihet. Utan Guds ord är verksamt. Så när han proklamerade och predikade frihet så kom friheten in i människors liv. Förvandling kom när Jesus förkunnade. Jag är sänd för att predika frihet, sa Jesus. Därför att Guds ord är verksamt. Därför börjar jag här nu med att påminna om några härliga ord som bara vill tala detta in i ditt liv. Och bara sug in det. Det här är Guds levande, verksamma ord som är talat personligt till dig också. Då säger Gud så här i Jeremia 31:3. Med evig kärlek har jag älskat dig. Med evig kärlek, oföränderlig kärlek, har jag älskat dig. Och så kommer fortsättningen. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Ja, jag ser Rejar att han är ganska salig där borta på kanten. Ja, men bara sug på det alltså. Att Gud säger, med evig kärlek har jag älskat dig. Han talade till var och en av oss här. Och så säger han, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jag låter min nåd förbli över dig. Och vi har talat om tidigare, nåden är inte bara en härlig känsla. Det är en verksam kraft, en positivt verkande kraft. Jag ska låta min nåd förbli över ditt liv. Det stämmer ju också med psalm 23 som ni minns. Ja, avslutningen där. Godhet allenast och nåd ska följa mig, dig, i alla dina livsdagar. Vilken underbar sanning. Vilka underbara löften. Det här är Guds levande ord och jag proklamerar ut det. Jag talade till ditt hjärta ikväll. Gud vill lägga in det så det blir en bärande kraft i ditt liv också. Varför vågar jag påstå detta att Gud har så varma tankar om dig? Jo, det är på grund av det Jesus fick bära för oss. För han gick in och tog hela skuldpaketet. Ni minns säkert flera av er i alla fall vad som står i Kolosserbrevets andra kapitel. Jag ska i alla fall påminna er om det. Kolosserbrevets andra kapitel. Så står det så här. I 13 versen. Och ni som var döda genom era överträdelser och synder. Också er har Gud gjort levande tillsammans med Jesus Kristus. I det att han förlät oss alla våra synder. Han förlät oss alla våra synder. Så kommer det ett fördjupat förtydligande här. Han drog ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Anklagelseskrifterna står det om i gamla översättningen. Han drog ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat skuldbrevet genom dess aktualitet. Han har utplånat det genom att fästa det naglade fast vid korset. Han har avväpnat härskarna och makterna och utsatt dem för allas förakt. I det att han i Kristus har triumferat över dem. Är inte det här underbart? Det är så enkelt. Men det är det enkla evangeliet vi behöver få tag i igen. I Sverige. Det är inte det tillkrånglade som rör människors hjärtan, ska jag säga dig. Det är det enkla avskalade evangeliet om Jesus. Som kommer att förvandla människor och väcka deras längtan. Efter att få möta honom. Han gick in och tog skulden på sig. Din skuld, min skuld, alla anklagelseskrifter, allt som har legat dig i vägen in till den här dagen har Jesus sonat i sin död på korset. Det är fantastiskt. Och jag predikar ut det. Det är frihet i detta budskap. Du kan bli av med all skuld, alla samvetsförebråelse. Du bara kan få kasta av dig allt sammans vid Jesus den här kvällen. Kolosserbrevets andra kapitel, verserna 13-15. Kolosserbrevet. Halleluja. Ett annat underbart ord i samma riktning är Romarbrevets 8:e kapitel. Det känner många av er till utan till. Gamla översättningen som jag har liksom inprogrammerad sen gammalt, det är så här. Så finns nu ingen fördömelse. Nya säger, nu blir det ingen fällande dom. Hörde du? Nu blir det ingen fällande dom för den som är förenad genom tron med Jesus Kristus. Och så kommer fortsättningen, jag citerar 1917 då ur minnet. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Det är underbart. Syndens och dödens lag. Vad är en lag? Jo, det är någonting som vi är tvingade att efterfölja och böja oss under, eller? Syndens och dödens lag, är det något positivt? Nej, det är bara destruktivt. Och under den härskar makten och de negativa, destruktiva kravbilderna har vi alla levt. Varenda människa lever under detta innan vi har mött Jesus. Men då står det, livets andes lag, det är inte negativt. Det är inte destruktivt. Där är kraft. Där är lösning, där är befrielse. Denna nya erfarenhet av liv och kraft ifrån himlen genom Jesus, den har gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Ja, men det är ju värt halleluja, så det bara donar om det alltså. När man ser det här. Genom Jesus har jag blivit fullständigt befriad ifrån syndens tvångsmekanismer. Detta är julet. Och det proklamerar jag ut till dig ikväll. Jag påminner då igen om Romarbrevet 5:21 som jag var inne på första kvällen, tror jag. Så som synden tidigare då har utövat sitt välde, så skulle nu nåden komma och utöva sitt välde. Synden negativ, nåden positiv. Det blir ett byte. När nåden börjar verka och bryter syndens dominans i våra liv, halleluja, då blir man fri. Då vågar man säga halleluja så det hörs i logen alltså. Ja. Och fler törs, jag tror det. Så härligt, så härligt. Halleluja. Så jag bara har känt att jag även ikväll, jag predikar frihet, jag proklamerar frihet. Jag proklamerar ett nådens år över er alla. Ett nådens år över er alla. Och ta det gärna bokstavligt. Ta det gärna bokstavligt. Skriv ner det från det här datumet. Och se vad Gud har gjort om ett år alltså. Jag proklamerar ett nådens år över ditt liv. Guds ord är verksamt. Ni kommer att bli nådens bärare. Ni blir själva berörda, men ni blir också nådens bärare. Och syftet är ju detta, att vi ska ge vidare vad vi själva har fått. Vi ska generöst dela med oss av det vi själva har mött hos Jesus. Så sprid nåden som du själv har upplevt den. Halleluja. Får jag säga så här då? Ett äkta möte med Jesus. Ett verkligt möte med Jesus. Eller efter ett äkta möte med Jesus. Så bor inte synden som härskande makt kvar i ditt liv. Nej. Nej, nej, nej. Alltså, hur skulle det vara? Om synden fortfarande härskade i mitt liv sedan jag har mött Jesus. Vad är det för herre då jag har fått? Då var han inte så stark. Han har ju besegrat synden. och besegrat den onde själv. Som han flyttar in, vilket det står, Jesus tar sin boning i oss. Inte kan väl synden dominera på insidan längre då? Nej, då är vi fria och lösta från synden. Halleluja. Det är inte den som driver oss och styr oss. Nej, nåden har kommit. Nåden har tagit över. Visst håller ni med mig om att det är en ganska stor skillnad på att ha synden som boende, tvingande maktfaktor på insidan än att ha den som frestande, lockande faktor på utsidan. Det är så det blir när du möter Jesus. Synden dominerar inte längre. Det är inte synden som är herre i ditt liv. Det är Jesus som är herre. Ty om du med din mun bekänner Jesus vara herre, då blir du frälst. Jesus. Det måste bli en förflyttning. Synden mister sitt grepp. Men vi kan ju alla falla. Det är kanske någon mer än jag som har gjort det. Där har vi en. Ja. Kanske. Ja, det var inte många här. Men... Vi frestas. Vi lockas. Men visst är det skillnad. Det är inte här inne som synden har sitt fäste. Den finns runt omkring oss. Försöker locka oss till fall. Men Jesus är vår Herre. Vi kan falla, men då får vi göra som Kallus säger. Om du faller efter vägen. Hur är det sen? Det är ju mänskligt där. Res dig upp. Till ordet säger, det är gudomligt där. Om du faller en gång till. Res dig upp. Ligg aldrig still. Gud av nåd dig frälsa vill. Sjung halleluja. Den sången kommer också på syskonens nästa skiva. Det hade jag inte tänkt att säga. Den bara kom för mig här nu alltså. Men det vart ju perfekt. Halleluja. Vi kan falla. Vi har fallit varenda en. Men det finns nåd. Det finns en plats dit vi symboliskt kan få söka oss till. Och det är till korset. Den stora försoningsplatsen. Där får vi lasta av våra synder, våra bördor och vår skuld. Allt det där. Det har vi fått göra många gånger. Och det finns nåd. Men det är inte synden som är herre i mitt liv längre sedan jag mötte Jesus. Jesus är min herre. Halleluja. Paulus, han kunde verkligen tala utifrån erfarenhet. Ni minns som jag sa första kvällen tror jag också. Han var verkligen slav under dessa destruktiva makter. Så det till och med står om honom. Han andades hot och mordlust mot de kristna. Han älskade att göra människor illa. Han ville sätta dit så många som möjligt. Och han njöt, avstår det, att se den första kristna martyren stenas till döds. Då är man kall på insidan. Då är det inte Jesus som har liksom något herravälde där, va? Men han fick möta Jesus. Han fick möta nåd fast han inte förtjänade. Och när han mötte den och gensvarade till den. För det är viktigt. Gensvarade till den. Gensvarade till Gud. Och hans kärlek bevisade Jesus. Då blev han så förvandlad, karl alltså. Så han som förut levde under syndens tvingande makter. Han säger sen i andra Korinthierbrevet 5 som flera av er känner igen. Ja, han visste knappt hur han skulle uttrycka det. Men ja, Kristi kärlek tvingar mig nu, säger han. Visst är det ett härligt uttryck? Alltså det är ju någon kollision rent logiskt. Kan kärlek tvinga? Alltså det är en negativ laddning i tvång, va? Men han visste inte hur han skulle få till det. Men det är en underbar sak att få tala ut. Vilken förvandling. Han bara säger, förut levde jag under syndens negativa, destruktiva, härskande makter. Men så mötte jag Jesus. Mötte Guds kärlek, mötte Guds nåd. Mitt liv är förvandlat. Och nu är det ett annat inre tvång. Jag älskar som jag aldrig har gjort för. Jag älskar människor som jag aldrig har gjort för. Det är det Jesus gör. Det var det som hände med... Det är ju länge sedan, men en del av er har i alla fall läst boken Korset och stiletten, heter den, va? När David Wilkerson manas av himlen att gå ut på New Yorks gator. Har du inte läst den boken? Nej, den ska ni läsa. Bara kom ihåg det. Och flera, om ni inte har läst den ska ni hitta den. Det finns på second hand butiker och sånt där. Det är jättebra. Det berättar ju om den där landsortspredikanten som Gud talade till genom en tidningen, dagstidningen. Det skulle bli en rättegång De här gängledarna i New Yorks undre värld hade då begått en massa brott och nu skulle de in för rättegång. Och där denne enkle landslagspredikant sitter och läser tidningen så talar Gud, inte med någon hörbar röst, men han bara upplever: du ska åka in till dem där och ställa dig på deras sida och hjälpa dem. Och han ger sig in i denna hemska verklighet, alltså, som ingen skulle vilja. Och han ger sig ut på gatorna i New Yorks skumma kvarter, där gängledarna fanns och de här gängen slogs och härjade och mördade hejvilt. Och med Guds kärlek går han omkring på gatorna där. Ni har sett filmen en del, kanske ni också. Och jag minns den där sekvensen som också står i boken då. När David Wilkerson står där på en gata och berättar om Jesus. Och så spelar de och sjunger något. Och så kommer någon av hans vänner och säger: du, den mest fruktade gängledaren Nicky Cruz finns här bland dina åhörare. Då måste jag få träffa honom, säger David Wilkerson. Han hade hört talas om Nicky Cruz. Han visste att han var den mest fruktade av alla. Hänsynslös fullständigt. Så han leds fram och ser den där tuffa killen stå där med några andra runt omkring sig. Och så går David Wilkerson, många har sett filmen. Ja, då minns ni när han går fram där och ska hälsa på honom. Minns ni det? Och ska hälsa på Nicky, då får han en spottloska i handen. Bara fullständig avsky mot predikanten. Och David Wilkerson blir ju lite ställd där, va? Då säger han ändå så här i sin liksom, kanske lite förvirrade tillstånd. Han visste väl knappt vad han skulle ta sig till. Men han säger: du Nicky, sa han, Jesus älskar dig. Det kunde han säga. Jesus älskar dig. Då blir Nicky vansinnig. Och så säger han: säg inte de orden en gång till, för då skär jag dig i bitar. Och David Wilkerson visste han var kapabel att göra det han sa. Då måste ju David Wilkerson ha fått ingivelse från himlen. Det där kunde han inte ha hittat på själv, alltså, när han säger så här: Nicky, om du så skulle skära mig i 1000 bitar, så skulle varje bit ropa till dig: Jesus älskar dig. Nicky vände på klacken i fullständigt raseri och går därifrån. Och då måste det ju ha känts lite visse, tror jag, i en predikant som ville vinna människor för himlen. Här talar jag Guds kärlek, Jesus kärlek, och så blir de galna och vansinniga på mig. Men fortsättningen var den här. Jag glömmer aldrig den filmsekvensen. Det står i boken också. Nicky går hem den kvällen på sitt rum. Kan inte sova. Varför, tror du? Det ekar i rummet. Det ekar i rummet. Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Det är fullständigt dånar i rummet. Fast ingen är där. Men det är en signal från himlen. Och det gör att Nicky Cruz kapitulerar. Förvandlad av Jesus. Guds glöd heter kärlek. Han som hatade så bittert, älskade och mörda och slakta och förgöra. Han fick möta Jesus Kristus själv. Syndens makt blev bruten. Halleluja. Och så blev han en brinnande, och är fortfarande så långt jag vet, en brinnande evangelist för himlen. Så underbart är det. Det här är sanningen. Frihet ifrån himlen proklamerar jag över er alla den här kvällen. Och utifrån det här så ska jag då också bara påminna er om att människor i Sverige verkligen blir förvandlade. Nu, idag. Jag har ju nämnt det några gånger, men jag ska ge några exempel ikväll också. Jesus förvandlar människor, helt vanliga sådana. Och det finns många vanliga i Sverige. Det är många vanliga som behöver bli förvandlade. Och Jesus älskar dem alla. Halleluja. Min fru sa så här till mig, för det är kanske något år sedan nu det här, jag minns inte exakt. Så sa hon så här, jag kan säga först då att min fru och en väninna till henne som heter Birgitta, de älskar att be. Det de gör mest av allt, det är att be. De försöker träffa så ofta de kan för att be. Så fort min fru kommer hem från jobbet på sjukhuset i stan så ringer hon ofta till Birgitta som nu är nyligen pensionär. Och så frågar hon, kan vi inte träffa oss och be någonting idag? De försöker be alla tider som bara går. Och det är ganska härligt att komma hem ibland och ha varit. När man kommer hem ibland och ser att det lyser i missionshuset, då vet jag, nu är de där och ber igen. Nu ber de igen. De ber om välsignelse över både vårt samhälle och över människor som de manas att be för. Underbart. Nu säger hon så här. Du sa, jag har sett en kvinna, och så nämnde hon namnet på henne, i samhället. Och vi har bott där så länge så vi känner de flesta. Hon går förbi här utanför missionshuset ganska ofta på någon promenad. Hon ser så nedtyngd ut, sa hon. Hon har ett sånt kroppsspråk och hela hennes utstrålning är att hon lever under ett fullständigt betryck. Alltså. Och jag har fått sån nöd för henne, sa min fru. Så jag funderar på om vi ska bjuda in henne till våra bönemöten. Vad sa du, sa jag. Till bönemötet? Det är ju inte det vi brukar. Alltså vi brukar inte ta steget så fort, eller? Ja, det finns några. Ja, det är bra. Det blir bekräftat att det är en bra variant. Nej, men håll med mig om. Det kan ta, det slinter lite i tanken ibland, va? Nej, men alltså vi måste ju börja. Kafékväll först, va? Det kan passa bra. Då är lite låga trösklar. Så vågar de och så kommer vi lite mer så där, va? Så tänker vi ibland. Så jag tänker pastorn då var tveksam om det var den rätta vägen. Men min fru hon sa, jo, men jag tror det. Ja, men gör det då, sa jag. Om Birgitta och du känner att det där stämmer i era hjärtan så gör det. Så gjorde de det. Så de tog kontakt med den här kvinnan. Och så sa de så här, vi brukar träffas och be. Och vi läser lite i Bibeln och så sjunger vi lite och så ber vi. Och så läser vi lite igen och så sjunger vi och så ber vi. Och så där håller de på kanske en timme och ibland två timmar. Och de sa, du får gärna komma med om du vill. Hon kom. Betraktare. Hon sitter där och tittar på dem. Lyssnar. Säger inget. Sjunger inget. Ber inget. Bara tittar. Så avslutar de och går hem. Och innan hon ska gå hem så säger Ingmar eller Birgitta att vi tänkte träffas om det var några dagar efteråt klockan 10 och så. Om du vill får du gärna komma igen. Hon kom. Sitter hon där igen och tittar och lyssnar. De läser Bibeln, de ber, de sjunger. Det är Jesus det handlar om. Det där upprepas nu regelbundet flera gånger i veckan. Så kommer hon en dag, säger Ingmarie. Och berätta för dem att hennes man hade frågat, för han är inte kristen. Vad håller ni på? Vad gör ni där borta egentligen? Du har ju blivit så annorlunda på sista tiden, sa. Och nu var det positivt. Vad gör ni? Och så berättade hon vad de gjorde. Ja, han tyckte det var nog ganska bra att hon gick där. Hon har blivit förändrad i alla fall. Och hon började gensvara mer och mer. Hon började öppna sig. I de där enkla, avspända sammanhangen sitter hon där. Låter Guds ord bara få gå in. Sanningarna. Guds ord verkar. Det är verksamt, positivt verksamt. Samtala med Gud. Börja lägga fram sina egna bördor att be för. Kan ni be för det här kanske då också? Så ringer hon en dag till Ingmarie. Och säger att du, jag var inne hos min läkare här igår. Hon har gått hos en läkare regelbundet i över 10 år. För hon har haft det jättejobbigt alltså. Det är både fysiskt och det har satt sig också så att hon har blivit nedstämd och deprimerad på många olika sätt. Nu skulle hon in på ett sånt där regelmässigt besök. Och det berättar hon. Du vet, när jag kom in där hos läkaren den här gången nu, sa hon, så när läkaren tittade upp så stannade blicken på mig i dörren och så sa, men vad har hänt med dig, Veronica? Sa. Ja, vadå? Hon tänkte inte på det liksom. Vadå? Ja, men jag har aldrig under de här åren sett dig i det skicket som du som du är idag. Vad är det som har hänt? Vad tror du hon säger? Jo, då säger hon så här. Berätta om Fingberg. Jo, jag har börjat gå i en bönegrupp hemma i missionshuset i Näverkvarn. Du har börjat gå i vad då, sa du? I en bönegrupp i missionshuset i Näverkvarn där jag bor. Vad gör ni där då? Jaha, då berättar hon det också. Läkaren fattar ingenting. Hon har hållit på i över 10 år och försökt att hjälpa denna kvinna. Hon sitter där och skriver och grejer. Och till slut fäller hon detta ganska härliga uttalande. Du Veronica, fortsätt att gå i den där bönegruppen. Det var slutklämmen. Varför sa hon så? Hon såg att det hände något gott. Hon begrep det inte. Men hon såg effekter. Och vet, jag känner en sån glädje när jag tänker på det här nu igen. Är det någon mer än jag som längtar efter att läkare och psykologer i det här landet ska börja säga till sina patienter: du, jag vet att det finns platser här runt omkring där du skulle må väldigt bra att få vara. Kan vi öppna våra sammanhang för en sån avspänd, trygg miljö där Guds nåd får verka, där Guds kärlek får flöda. Halleluja. Och det är fantastiskt vad Jesus gör bara i den här kvinnans liv. Så snabbt det kan gå. Så snabbt det kan gå. Bara efter några månader så kommer hon en gång och säger så här till Ingmar och Birgitta: ja, jag förstår inte, sa hon. Jag drömde i natt och det kom bara några ord, sa hon. Och jag begriper ingenting. Så säger hon de där orden. Och Ingmar är bara storbliga på henne. Va? Det här är ju ett svar på böner vi har bett Birgitta och jag jättelänge. Du har kommit med ett bönesvar till oss. Jag minns inte vad det handlade om, men det var så mäktigt, säger Ingmarie. De hade bett för saker och Veronica får ta emot en hälsning från himlen och besvara det. Jag ska bara berätta en sak till om henne. För det här är så underbart att uppmuntra mig. Jesus är i rörelse i Sverige idag, i nutid. Förvandlar människor. Det är hans nåd och kärlek som är verksam. Under sker. Så kommer hon en dag. Så säger hon så här: nej men, kära broder. Nej men. Säg vad du heter nu, Karl. Va? Örjan, ja. Kan jag glömma det? Örjan Bergheden. Han har hört mig berätta det här. Och det tål han en gång till. Då så säger den här kvinnan. Det har nämligen lagt fram som bönämne hennes son. Där kontakten har varit bruten i minst 10 år. Eller hade varit då. Han ville inte ha någon kontakt med sina föräldrar. De fick inte ta någon kontakt. Ingen telefon, inga kort, ingenting. Han hade flyttat långt upp i Nordnorge. För att komma så långt ifrån dem som möjligt. Det hade hon lagt fram som böneämne. Nu när hon var i den här bönegruppen. Kan ni hjälpa mig att be för det? Hon vill ju träffa sin son. Det är ju ganska självklart. Så säger hon så här en gång. Jag förstår inte det här, son. Men alltså, jag har fått för mig att jag ska få se. Jag träffar min son innan sommaren, sa hon. Jaha, sa Birgitta Ingmar. Då ska vi tacka Gud för det. För det är säkert en signal du har fått från himlen. Tror ni det? Ja, det kan det vara. Så började de tacka Gud för det. Så gick det några veckor. Så ringer Veronica. Och så säger hon så: Ingmar, alltså det är helt otroligt. Igår stannade en jättestor motorcykel utanför vårat hus. Och in i köket kommer Jonas. Det var grabben. Som inte har varit hemma på över 10 år. Då. Ser du vad Gud kan förändra och sätta i rörelse? Han rör vid en nedtyngd människa, lyfter av hennes skuldbördor och skuldtrycket, sätter henne fullständigt fri. Hon blir en välsignelse, det bara flödar välsignelse. Hon älskar tältmöten, vet ni. Så är jag i närheten av hemma, då säger hon ting. Men kan vi inte åka på tältmöte? Det är underbart. Hon brinner för Jesus. Sånt gör Jesus idag. I Sverige. Halleluja. Han sätter människor fria också när det gäller sjukdomsproblem. Får jag bara påminna om det igen. Och han gör det ibland lite annorlunda. Kan vi inte låta honom göra det annorlunda? För jag har kommit fram till att han gör det mycket bättre. Han gör det mycket bättre än vad vi kan komma på. Jag var uppe i Hälsingland, tror jag det ligger. En ställe som heter Valsta. Någonstans utanför Bollnäs. Det är bara några månader sedan jag var där. Och vi hade ett möte där. Och det var härligt på många olika sätt. Kjell Rodheim var med där också. Simon Öst, Kalle Östs son, var med och spelade saxofon. De ska också vara med på våran skiva. Nu kommer jag på det också. Syskonen Anderssons skiva, ska de där två vara med och spela. Det blir härligt. I alla fall så hade vi möte där. Och Jesus var i rörelse. Det kände vi tydligt och visste framför allt. Men det var ingen personlig förbön så där. Jag hade upplevt som att Jesus hade varit där och jag hade nog sagt det, att Herren har handlat med många människor här. Och det kommer att visa sig, eller någonting så där hade jag nog sagt. Mötesledaren ville försöka ändå avrunda då på ett lite traditionellt sätt med inbjudan, vilket jag inte alls tycker är något fel, va. Men den gången kom det ingen. För det var nog färdigt. Det kan vara så. Men precis när vi skulle gå och fika, så kommer det fram en kvinna. Och så säger hon till mötesledaren: skulle jag kunna få säga en sak så? Ja, det går bra. Går hon upp på talarstolen. Hade bara åkt dit. Hon var inte från platsen just där. Och så säger hon så här: ja, det är helt otroligt vad som har hänt här. Så. Under jag har suttit och lyssnat. Jag har varit nästintill helt förlamad i hela högersidan. Jag var anmäld till en Israelresa med kanal 10. Här i våras då, ja, till påsk tror jag det var. Jag var anmäld till den resan. Men nu i veckan var jag tvungen att ringa återbud till resan. För jag kunde ju inte ta hand om mig själv. Så jag ringde återbud, tyvärr, jag var ledsen, jag hade sett fram emot denna Israelresa. Nu fick jag inte åka dit. Då sa de så här att det här är så sent, för de skulle åka alltså i veckan efteråt då. Så att tyvärr så går det ju inte att få in någon ny resenär. Så att du kommer att stå och registrera på den när det kommer så här sent. Men ja, det skulle de väl fixa. Men så var det, du kommer att vara kvar registrerad på den. Men hon var ledsen. Och så åkte hon till det här mötet. Och nu står hon där och säger: men jag blev helad här ikväll, sa hon. Och så viftar hon med sin arm och sparkar med sitt högerben. Det kom något över mig där jag satt och lyssnade, sa hon. Jag blev fullständigt helad. Så nu får jag ju åka till Israel. Så jag kollade med Börje Claesson sen efteråt om hon verkligen var med. Ja visst, var hon det. Ja, men det är väl underbart. Det är väl underbart. Frihet från plågor och smärta. Denne Jesus är här, har varit här, han är här nu. Halleluja, halleluja. Vi ska tacka Jesus här nu och be tillsammans. Och vi ska först be, vi kan vara sänkta i respektfull hållning här nu. Jag vill fråga om det finns någon här ikväll som känner att du vill gensvara till det du har hört gällande Jesus och ta emot det där nådeserbjudandet in i ditt liv, kanske för allra första gången, så får du gärna ge en liten tecken med din hand. Jag ska inte ta fram det inför alla andra här, men känner du att du vill gensvara och få en riktig dos som Paulus fick, som Nicky Cruz fick, som Veronica fick, som förvandlar, så kan du få uppleva det här och nu. Så sträck gärna din hand där du sitter. Halleluja. Det är ett erbjudande från himlen. Är det någon? Halleluja. Jag vet att man kan vara lite reserverad av förståeliga skäl. Men vi ber tillsammans. Och jag kommer att be en kort bön här som jag önskar att ni alla ber med i efter mig. Är det okej? Jesus, jag tackar dig för att jag får komma fram till dig med ett öppet och ärligt sinne. Jag vill gensvara till din kärlek och din nåd. Jag vill ta emot frihet från allt av skuld och tyngd i mitt liv. Tack Jesus att du har tagit allt på dig. Och att jag därför nu kan bli helt fri. Tack Jesus för ditt erbjudande. Jag tar emot det. Amen. Amen. Och jag säger, vet att har du ärligt bett med i den bönen, så har verkningarna av den redan satt igång. Så bli inte överraskad om det känns lättare när du går hem ikväll. Det kommer att göra så. Halleluja. Vi vill också be en bön för dig som är sjuk i någon form. Som kanske har tungt när det gäller depressioner och andra saker. Jag vet inte. Eller du som har någonting av problem med din kropp. Ikväll ska vi göra det så här enkelt. Att där du sitter, så lägg bara din egen hand på någon punkt av din kropp som på något sätt kan motsvara den smärta och de plågor som du har i din kropp eller i ditt inre. Så ska vi också be för dig här och nu. Halleluja. Och jag vet att det är påkopplat ifrån himlen nu, så att bara sitt öppen och förväntansfull. För du kommer att kunna göra saker som du inte har kunnat göra förut. Du kommer att känna att det här trycket, det släpper av depressioner och annat. Det kommer att förlora sin dominans i ditt liv. En del kommer att uppleva det total ögonblicklig förändring. Andra kommer att märka det så här lite successivt. Men det är aktivitet ifrån himlen på gång här. Så du bara kan vara i ett mottagarläge. Tack Jesus för att läkande nåd på alla nivåer strömmar ifrån himlen här och nu. Rakt in i människor med olika former av behov. Tack för den form av manifestation som du väljer här ikväll Jesus. Som ska ära ditt namn och inte fokusera på någon människa. Utan fokusera på dig som är den enda som är värd att bli ärad och upphöjd. Vi vill ge dig allt vårt tack, all vår glädje, allt det där av tacksamhet vi känner. Det vill vi ge till dig Jesus. För det är du, Herre, som gör det på ditt eget sätt. För att välsigna och sätta människor fria också på det här området. Halleluja, och jag ser hur det strömmar livskraft in i leder som har varit anfäktade av smärtpunkter på olika sätt. Det bara kommer en läkeström med sån kraft. Jag ser på olika sätt hur det bara flödar in liv och läkedom. Och du bara tar emot vad du än behöver. Och gör saker som du kanske inte har kunnat göra för. Känn efter. Och du ska se att det flödar liv. Det kommer att göra det fortsatt även under kvällen. Och under nattens timmar och under morgondagen. Gud kommer att fortsätta och fullborda det han har begynt den här kvällen. Halleluja, det tackar vi Jesus för. Innan jag går och sätter mig så ska jag bara leverera en annan sak. Det blir lite konstigt möte det här, men det syns att ni klarar av det. Jag ska säga er så här, ni anar inte, älskade vänner, vad Gud har av tankar och drömmar över den här bygden. Idag på eftermiddagen så upplevde jag himlens hälsning in i mitt hjärta. Du ska gå ner i lokalen jag bor i, Slätte heter det va? I kapellet där. Heter det Slätte? Ja. Och det är ju ett kapell där. Och jag fick höra idag på när jag var åt hos dig. Det var ju... Margareta, du sa ju att församlingen som ni är en del av startade där, var det så? Ja. Och jag fick en maning att jag skulle gå ner i lokalen och be där en stund. Och när jag gör det så kommer det så starkt. Ni ska återkoppla till det som har kännetecknat tidigare generationers hänförelse och överlåtelse till Jesus. Och himlen kommer att dubblera. Himlen kommer att dubblera. Om ni förstår begreppet. Den smörjelse som har vilat över pionjärerna i den här bygden. Det var vad Herren sa till mig när jag gick där. Ni ska få som Elisa utbad av Elia, ni vet. En dubbel arvslott. Det ska alltså bli starkare än det någonsin har varit i de här bygderna. Halleluja. Och när jag går där omkring och ber i lokalen, så såg jag upp mot himlen bara liksom bildligt va. Och det var som jag såg ett stort hjärta. Och ur detta glödheta hjärta kom det stora droppar. Glödande droppar. Och bara landade på den ene efter den andra, som gensvarar till det som ligger på Guds hjärta för den här sista tiden. Halleluja. Halleluja. Och så kom det. Större ting än vad ni har sett ska ni få se. Halleluja. Nu var jag klar. Tack Jesus.